Hej och varmt välkomna till DI's ledarpodd och välkomna säger också till ledarskribenterna Tobias Wikström och Henrik Westman. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag torsdag den 9 november när vi spelar in den här podden. Ja, tre företag som står i centrum för en intensiv debatt om kollektivavtalet: Klarna, Spotify och Tesla. Klarna kröp till korset den gångna helgen ska jag säga, tecknade ett avtal. Vad är det för skillnad på de här tre fallen, Tobias?
Ja, det är ju tre olika slags företag naturligtvis. Klarna är ju ett, det vet vi nu, att de är en bank, för de valde att teckna kollektivavtal med Finansförbundet och inte med Unionen som man först trodde. Men skillnaden är ju att de har olika bakgrund. Likheten är ju att de är innovativa techföretag naturligtvis. Men de har lite olika bakgrund i hur de har tillkommit. Klarna var ju ett innovativt företag. När de bildades en gång i tiden så undrar man var ska det här sluta och så vidare. Men de har ju varit enormt framgångsrika. Det är ju ett helt svenskt företag och någonstans så är det ju ett finansföretag. Tesla är ju oerhört innovativt när det gäller sin utveckling och fantastiska snabba utveckling av elbilen. Men här i Sverige så har de ju verkstäder och bilförsäljning. Det är ju low tech får man säga.
Och Spotify
är ju svenskt men har ju väldigt snabbt blivit ett globalt företag och har ju så att säga lämnat Sverige mentalt skulle jag kunna tänka mig. Och alla de här tre faktorerna på lite olika sätt har väl påverkat deras motvilja till, eller deras undran inför det här att teckna kollektivavtal.
Och vad kan man säga om det? Vad säger det om de här företagen, Henrik? Det är innovationsföretag som Tobias säger. Det är som att disruption ligger i deras blod. De vill inte anpassa sig till de här systemen.
Nej, precis. Det vill de inte. Det är ju, som Tobias var inne på, det är tre stycken väldigt framgångsrika och stora företag. Men de har ju inte funnits jättelänge. Äldst av dem är ju Tesla då, som har funnits i knappt 20 år. Och på väldigt, väldigt kort tid så har de ju liksom fått enormt starka positioner på sina respektive marknader. Och jag tror att ett av skälen till att de har blivit så framgångsrika, det är ju att de har gjort saker och ting på sitt sätt. De har inte rättat in sig i vad ska man säga, efter gamla normer och traditionella sätt att agera. Och därför så tror jag det här med kollektivavtal är väldigt främmande för dem, helt enkelt.
Klarna kröp ju till korset nu och för Spotify så har ju den här frågan om kollektivavtal, den har ju pågått under en lång tid. Och samtidigt nu då den här Tesla-konflikten som har blossat upp. Vad kan vi förvänta oss framåt, Tobias?
Ja, alltså Klarna då tecknade ju kollektivavtal. Där var det ju speciellt på det viset att de var helt emot detta fram till det ögonblick i fredagskväll då de plötsligt tecknade kollektivavtal. Det här är ju så att säga förhandlingsretorik, att man är som svårast på bollen så att säga minuten innan man kommer överens. Det hör liksom till. Klarna är ett väldigt svenskt företag som är väldigt involverat i svenskt regelverk. De står under Finansinspektionens tillsyn. De tänker börsnotera sig och så vidare och kommer därmed också under skrutinering, om det nu heter så på svenska, från diverse investerare och så vidare. Det låg nog i korten att de skulle vara först av de här tre. Och sen så bytte de då fackförbund så att de tecknade avtal med Finansförbundet där bank- och försäkringspersonal är organiserade snarare än Unionen som man först trodde. Och det kanske också var en viktig sak för Klarna att rädda ansiktet. Nu fick vi ett bättre avtal än vi hade fått med Unionen. Experterna undrar ju verkligen om det är så stor skillnad. Och när det gäller Tesla så tänker jag att den konflikten kommer Tesla att förlora. Jag har oerhört svårt att se att det här samlade LO-facket med de sympatiåtgärder som de vidtar. Senast var det ju till exempel att de som jobbar på posten inte ska leverera paket och brev till Tesla. Hur ska de få sina reservdelar och såna här manicker som man behöver för att stoppa in i bilarna? Det kan man ju verkligen fråga sig. Och om man inte kan serva bilarna, det är ju jättemånga, det är ju 50 000 Tesla-bilar som rullar på svenska vägar. Och de behöver väl också service, så vitt jag kan begripa. Och det kommer ju att leda till en sammandrabbning. Och de verkar så målmedvetna med Tesla så att jag tror att någon typ av kollektivavtal måste de nog teckna. Sen kanske facket är intresserade av att liksom vinna det här på ett bra sätt så att Tesla också kan rädda ansikten. Man kanske kan hjälpa Tesla med det och säga att det här är något annat slags avtal eller någonting sånt för att liksom Tesla ska... För det är ju också, det skulle ju vara en fjäder i hatten för den internationella fackföreningsrörelsen om man lyckas bli det första landet där Tesla tecknar kollektivavtal.
Och frågan är väl just om man kommer att bli det med tanke på att det är ju två dogmatiska parter. Elon Musk är ju också en väldigt, han är ju en person med väldigt starka åsikter och han håller alltid fast vid dem. Så det kanske blir så som LOs ordförande var inne på, att Tesla kanske rent av lämnar Sverige. Det skulle ju vara en häpnadsväckande utveckling om det gick den vägen. Men det ska man ju inte hålla för otroligt med tanke på att det är Teslas grundare då Elon Musk i andra ringhörnan.
Tobias, Elon Musk versus LO, vem är vinnare i den striden?
Ja, det kan man ju fråga sig. Susanna Gideonsson, LOs ordförande då, hon har ju sagt att om det inte blir något kollektivavtal så får väl Tesla lämna Sverige då. Det är deras val. Så att jag tror ändå att, alltså någonting säger mig att LO kommer att vinna detta. Det funkar liksom inte ens att ett företag ledd av en så egensinnig person som Elon Musk drar sig ur en hel marknad på grund av detta. Men det får vi väl se.
Det här väldigt höga tonläget och som kommer när det gäller till kollektivavtal. Varför blir det så?
Ja, alltså de flesta har ju uttalat sig om att kollektivavtal är normen i Sverige. Och det är ju väldigt många som har gett sig in i den här diskussionen. Och de flesta stora företag, de allra flesta stora företag har ju kollektivavtal. Och då blir det liksom, ja, vad är det för speciellt med Tesla då? Och de flesta företag klarar sig bra med kollektivavtal och tycker inte att facket är något större problem i sammanhanget. Jag tror det handlar om att de stora svenska företag, de internationella företag som redan fanns, finns här. De är gamla, de är inne i snurren, de har vuxit med kollektivavtal. De hade det redan som små, så att säga. Och det uppfattas som udda att inte ha kollektivavtal. Nu vet vi ju att det är jättemånga företag av mindre storlek som inte har kollektivavtal, där facket inte tar strid, där facket inte blockerar deras entréer och så vidare. Så att det här är symboliskt då för just Tesla, det är från fackets sida, det tror jag.
Just när det gäller Tesla-konflikten då, så verkar det som att facket har tolererat strejkbrytare. Finns det, vad ser du på riskerna med att dra igång fackliga stridsåtgärder som saknar stöd hos de anställda? Det har vi sett historiskt till exempel.
I början av den här Tesla-konflikten så var det väldigt tydligt att de fackliga företrädarna på plats utanför Teslas anläggningar uttryckte sig väldigt försiktigt. Man stoppade inte strejkbrytare från att gå in. Det skulle man ha gjort i vilken annan tidsera som helst. Och så att säga fått dem att skämmas. Men uppenbarligen så har man bedömt att det ser illa ut. Jag tror överhuvudtaget att, vad ska vi säga, bokstavligen hårda nypor i fackliga konflikter inte längre fungerar. Det vill säga att man ställer sig i vägen och hindrar människor från att gå in. Att man hindrar bilägare, till exempel i det här fallet, från att köra in sina bilar. Det verkar ju inte ha varit på det sättet. Vi minns kanske en del av oss den symboliska, eller den var ju på riktigt, men den ikoniska konflikten mellan LO-facket och den lilla salladsbaren i Göteborg som inte ville teckna kollektivavtal. Man blockerade den helt, såg till att inga kom dit, delade ut flygblad till alla salladskunder och så vidare. Och till slut så fick den ju lägga ner. Och facket fick ju dåligt rykte på grund av det här, för man krossar en entreprenör. Och det där tror jag att man försöker passa sig för, därför att de vet att det folkliga stödet för fackföreningsrörelsen är inte starkare än att man sympatiserar med deras högre mål, så att säga.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ska byta tvärt ämne och vända blicken österut. Kriget i Ukraina har hamnat i skuggan av konflikten i Mellanöstern. Henrik, vad innebär det här?
Det var ju, kan man säga, den här veckans stora snackis ändå. Det är ju den här intervjun i The Economist som Ukrainas ÖB gjorde. Och där han såg paralleller mellan kriget i Ukraina och första världskriget. Att man har nått, båda parter har nått en sån hög teknisk nivå. Styrkeförhållandena är så jämna så att det har uppstått någon form av dödläge. Det beror lite på hur man vill se på det då. President Zelensky, han avfärdade det ju, och det gjorde ju också ryssarna, de avfärdade det. Och det är väl så att det är väl inte liksom uppbyggligt för soldaterna på marken att prata om ett dödläge. Men ponera då att det skulle uppstått ett stillestånd. Det är ju heller kanske inte det värsta tänkbara scenariot. Det har ju uppstått för att väst har stöttat Ukraina och man har kunnat liksom hålla tillbaka den ryska anstormningen. Och om man nu får någon sorts dödläge eller stillestånd så kommer ju Ukraina fortsätta exempelvis med sina förhandlingar för att komma med i EU och NATO. En annan intressant parallell man kan dra är ju faktiskt Koreakriget då på 50-talet. Det har ju inte formellt slutits någon fred mellan de två länderna, utan det är ju ett vapenstillestånd. Men från det så har ju de här två länderna utvecklats i varsin helt olik riktning, får man ju säga.
Men finns det en risk att det här dödläget då, tillsammans med att västvärlden nu vänder blicken mot konflikten i Mellanöstern, finns det en risk att vi tappar bistånd och att vi tappar vårt stöd till Ukraina?
Ja, framförallt i USA, där det finns ju starka strömningar inom det republikanska partiet, tyvärr får man ju säga, som inte är särskilt förtjusta i stödet till Ukraina, och där det finns många republikaner, bland annat den ganska nyvalde talmannen, som har då i samband med diskussioner kring fortsatt stöd till Ukraina röstat nej. Däremot så är man ju då hittills i alla fall väldigt för att stötta Israel. Och det skulle ju vara väldigt, väldigt farligt, för det finns ju bara en vinnare på en sån utveckling, och det är ju Rysslands president Putin.
För samtidigt så efterfrågar ju Ukraina fortsatt stöd. Man vill fortfarande ha Gripen till exempel. Mm. Man vill bygga stridsfordon 90 i ja, Ukraina. Ja. Hur ser den utvecklingen ut? Vilka besked har Sverige lämnat i de frågorna?
Ja, det hände ju också faktiskt här i veckan. Det var ju kring Gripen då. Det var ju att Försvarsmakten har gjort klart en analys som regeringen bad dem göra, huruvida man kan avvara några av de operativa Gripenplan som vi har i Sverige. Och den analysen är hemligstämplad, så man kan inte säga någonting egentligen mer om det, utan initiativet ligger väl nu hos regeringen. Samtidigt så finns det en väldigt, väldigt stor press på regeringen att säga någonting i den här frågan. Ukraina vill ha planet, oppositionen pressar på för att man ska skänka Gripen. Och det är ju en väldigt, väldigt svår situation för Sverige. Säkerhetssituationen är ju inte optimal, om man säger så. Vi är inte medlemmar i NATO än. Så att fatta ett sånt beslut utan att vara medlem i NATO, det tror jag ligger ganska långt inne hos regeringen.
Stridsfordon 90 då?
Ja, stridsfordon 90 var ju verkligen någonting som Ukraina är glada i. De har ju fått 50 stycken redan, och de använder den, och det anses ju vara världens bästa stridsfordon. Och när Zelensky besökte Kristersson här i somras så pratade man ju då om att rent av sätta upp en fabrik i Ukraina för att tillverka stridsfordon på plats. Nu har det kommit fram lite mer fakta ifrån Hägglunds då, som är tillverkare och som ingår då i den här brittiska försvarskoncernen BAE Systems. att det är inte möjligt förrän säkerhetssituationen i Ukraina har blivit annorlunda. Och det tycker jag faktiskt att man måste ha respekt för. Och som Hägglunds chef faktiskt påtalade, det är ju att om man bygger en sån fabrik i Ukraina så kommer ju det bli ett högprioriterat mål för ryska missiler. Det kommer vara väldigt svårt att sätta upp den produktionen, för den kommer de vilja slå ut. Men på lång sikt så tror jag verkligen att det kommer ske. Det finns ju en tid efter det här kriget, naturligtvis.
Vill jag få tillfälle att återkomma i den frågan, är jag helt övertygad om.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Tack Henrik Westman och tack Tobias Wikström. Missa inte våra andra poddar, Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Ögonblicket. Ansvarig utgivare är Peter Fällman och vi hörs igen nästa vecka.